Den europeiska unionen bildades utav ett försök att ena Europa. En professor ifrån USA skriver så här i 2011, så sa han så här: människor var angelägna om att återställa denna förlorade enhet som härstammar från tiden för de enskilda nationalstaternas splittrade dagar, från tidigare unioner och helt från romarriket. Det var dock inte förrän efter andra världskriget som en europeisk union blev en realistisk möjlighet. Istället för att fokusera på att försöka hitta en gemensam ideologi, vilket varit orsaken bakom mycket av de tidigare konflikterna, såg politiker ekonomisk enhet som ett sätt att förebygga framtida konflikter. Man hade sett krig, två stycken världskrig, och man tänkte att nu måste vi kunna ena den här kontinenten på ett sätt som bygger på ekonomi istället. Och därmed så uppstod den europeiska unionen. Den hette den europeiska gemenskapen först, om jag inte minns helt fel. Och sedan så blev den en union. Och det var först de viktiga länderna, de politiskt inflytelserika länderna som var en del av det här. Men sedan så la man till fler och fler nationer i den här unionen. Men det blev ett problem när man började göra det här. Folkbladet skrev 2011 om det här också. De sa att EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter. Ju fler medlemmar som drar åt olika håll, desto skakigare blir bygget. Man försökte hålla ihop den här enheten, men det lyckades inte speciellt bra. Ju fler som blev med i den här unionen, desto mindre säkert blev det. De använder ett uttryck här som vi ska komma tillbaka till senare. Men i år så såg vi en otroligt intressant sak som hände. Europeiska unionen sprack, kan man säga. Det var inte så att allting bara föll ihop. Det finns fortfarande idag. Finland är med i den. Men England tyckte att nu får det vara nog. Och speciellt de här flyktingströmmarna som orsakades av kriget i Syrien. Och alla de flyktingar som kom in till Europa gjorde att engelsk politik svängde en hel del. Och 2016, det står så här i Svenska Dagbladet, att Storbritannien höll en folkomröstning den 23 juni om huruvida landet ska stanna kvar i EU eller lämna unionen. Med 51,9% vann lämnasidan, vilket innebär att det blir en Brexit. Brexit är alltså Storbritannien exit, de går ur unionen. Vilket får stora konsekvenser förstås. Men det här är ett exempel på hur svårt det är att ena Europa. Varför är det så svårt att göra det? Man har försökt på många olika sätt. Och låt mig ge dig en liten 5 minuters historielektion om Europas enhet. Jag har en karta här som sträcker sig från år 1000 fram till år 2000. Så 1000 års historia ska ni få på 5 minuter nu, så håll i er. Ni ser här kartan, den ändras. Och det är alltså nationernas, och så går åren här uppe. Och jag vill bara visa den här kartan för att den illustrerar hur bräckligt Europa har varit och hur riket har uppdelats. Här har vi det tysk-romerska riket som försökte ena dem. Här ser ni mongolerna som leddes av Genghis Khan och Ödej Khan som försökte erövra hela Europa. Men de misslyckades med att göra det. En annan man var Henrik den V under det 100-åriga kriget. Och ni ser här att han försöker att erövra Frankrike. Frankrike och England krigade över 100 år för att försöka att få herraväldet i Europa. Men ingen av dem segrade. På 1500-talet så ser ni Osmanska riket som sträcker sig. Och de kom ända upp till Wien. Och där så så blev de besegrade och de lyckades inte heller ena Europa. Ludvig den 14:e, han levde på 1700-talet och ni ser, om ni tittar på Frankrike här så ska ni se att de tar över Spanien och försöker sig in i Tyskland här nu. Men det lyckades inte heller. Han blev besegrad och Europa fortsatte vara delat. Napoleon kom på slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och ni ska se att återigen så blir Frankrike stort här. De tar över Spanien och nästan hela Tyskland och Europa här. Men Napoleon blev segrad vid Waterloo. Och Europa fortsatte att vara splittrat. På 1900-talet så blev Tyskland en stor, en enad makt och vi har det första världskriget. Men tyskarna förlorade det. Och det ledde sen till andra världskriget som ni ser här. Hitler, han kom kanske närmast. Ni såg där det lila. Han tog nästan hela Europa. Men Hitler blev besegrad och Europa fortsatte att vara delat. Sedan så hade man det kalla kriget då kommunismen hotade att ta över hela Europa. Men inte heller det lyckades. Idag så har vi EU som har försökt att göra en ekonomisk enhet. Och även om det var en ekonomisk enhet så var det inte en politisk enhet som verkligen kunde bestå. Och det såg vi i år när en av de största nationerna, deltagarna i EU, valde att lämna unionen. Varför är det så svårt att ena Europa? Jag vill berätta en berättelse om en man som jag tror hade svaret på varför det var så svårt att ena Europa. Hur många av er känner till Mel Gibson? Vet ni att han har gjort en film nu som kommer att släppas i november som handlar om en vapenvägrare som heter Desmond Doss. Den här Desmond Doss råkade vara adventist eller kristen på den amerikanska sidan och under kriget mot Japan så vägrade han att bära vapen, men han räddade 75 personer och fick tapperhetsmedaljen utav amerikanska presidenten. Och det är en otrolig berättelse om Desmond Doss som uppmärksammas just nu i år. Men det finns en annan vapenvägare som var på andra sidan i det här andra världskriget och det var Franz Hassel. Han var kristen pastor, var faktiskt också adventist och så de var med i samma församling men på två olika sidor i det här kriget. Men han var pastor innan andra världskriget bröt ut. Han blev inkallad till armén. Men han var också en vapenvägrare. Han ville inte bära vapen. Det fanns inget utrymme för sådana personer i den tyska armén vid det laget. Så han gjorde någonting annat. Han kastade sitt vapen i sjön. Och sedan så tällde han till ett stycke som såg ut som ett trästycke. Och satte den vid sin sida så att det såg ut som att han var beväpnad, fast han egentligen inte var det. Och Franz Hassel, han var ingenjörssoldat på fronten i kriget emot Ryssland. De skulle till Bakuregionen och ta den ryska oljan, det var deras uppdrag. Och han var ofta på andra sidan fiendens linje. Han byggde broar och sånt för att armén skulle kunna fortsätta framåt. Och det var otroligt stora dödssiffror i hans bataljon. Och han tog fasta på löftet i psalm 91 att om en tusen faller vid din sida, 10 000 på din högra sida, så ska det inte drabba dig. Och han överlevde faktiskt det här kriget. Utav de 1200 personerna som fanns i hans förband där, så var det bara 7 som överlevde och han var en av dem. Så jag tror att Gud hörde hans bön i den bemärkelsen här. Men jag vill berätta en sak som hände för Frans Hassel. Frans Hassel blev en dag mot slutet av offensiven inkallad till överste eller till officerens tält. Och i den här officerens tält så, eller till hans högkvarter rättare sagt, han kom in dit och han fick en fråga. Menige Hassel, tror du att Tyskland kommer att vinna kriget, frågade han. Och som en patriotisk soldat så skulle ju förväntades ju förstås Hassel att svara, ja visst kommer Tyskland att vinna kriget. Men eftersom Frans Hassel hade varit pastor så kände han till en profetia i Daniels boken. Och han visste att den sa någonting som inte stämde överens med Hitlers idé utav Europas framtid. Så han kunde inte samvetsgrant säga ja till det här. Så han, men om han sa nej så vet han inte vad som skulle hända med honom. Kanske skulle han bli avrättad eller någonting annat. Så han skickade en tyst bön till Gud och han sa, Gud, vad ska jag säga? Och sen fick han den här tanken och han sa, herr officer, är det här en officiell fråga eller en inofficiell fråga? Officeren tänkte ett tag och sedan så tog han av sig hatten. Och det var tecknet på att de kunde prata ledigt. Och han sa, en inofficiell fråga. Och då började Frans Hassel att berätta någonting för honom. Han tog fram sin lilla fickbibel som han hade med sig alltid. Och han slog upp till Daniel kapitel 2. Jag skulle vilja göra detsamma här nu. I Daniel kapitel 2 finner vi en berättelse som utspelar sig omkring 600 år före Kristus. I det antika Babylon. Det var så att Guds folk, de och Daniel som var en av judarna, de bodde här i Jerusalem, men den babyloniske kungen hade erövrat dem och han tog dem till fånga och förde dem till Babylon som fångar omkring 605 före Kristus. Och Daniel och hans vänner var några av dessa fångar. I Daniel kapitel 2 så läser vi om vad som hände med kungen i Babylon. Det var nämligen så att Daniel och hans vänner, de blev inte bara fångar där, men de blev till och med utbildade i den babyloniska skolan. Och blev så kallade visa män i Babylon. Alltså de tillhörde eliten utav den babyloniska hierarkin på ett sätt. Och de kunde ge råd till kungen. Och nu hade kungen en dröm. Daniel kapitel 2, vers 1 så står det så här. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sade till dem, jag har haft en dröm och min ande är orolig. Jag vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska, må kungen leva för evigt, berätta drömmen för dina tjänare så skall vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna, detta är mitt fasta beslut. Om ni inte förklarar drömmen för mig och tyder den skall ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Den här kungen hade ett ganska hett temperament. Kungen hade drömt någonting och kanske har du drömt någonting någon gång. Och sen när du vaknat upp och du kommer ihåg drömmen, men sen några minuter senare så har du glömt bort den. Har det hänt dig någon gång? Det har hänt mig i alla fall många gånger. Man kommer ihåg den och man tänkte, åh, vilken otrolig dröm det här var. Och sen en halvtimme senare så tänker man, men vad var det jag drömde? Man kommer inte ens ihåg vad det var. Någonting sånt hade hänt med kungen. Och han var förargad över det här. Han tänkte, varför kan jag inte komma ihåg den här drömmen? Det var någonting viktigt. Och för honom så var det viktigt. Han trodde att det var gudarna som talade med honom. Så han gjorde vad alla kungar vid den tiden skulle ha gjort i en sån situation. Han kallade in sina spåmän, besvärjare och trollkarlar. Och de hade ju övernaturliga krafter. Så de kunde mycket väl berätta för kungen vad han hade drömt. Men de kunde inte. Och kungen blir rasande. Han inser att han har ett gäng lurendrejare på den kungliga avlöningslistan. Och han beslutar sig för att röja alla ur vägen. Daniel och hans vänner, de var inte här vid det här laget när spåmännen och besvärjarna inte kunde berätta för kungen vad han hade drömt. Men de räknades ändå som de visa i Babylon, så de skulle också avrättas på grund av den här kungens befallning. Så livvakten till kungen kommer och knackar på hemma hos Daniel. Och Daniel öppnar och säger, vad kan jag göra för dig? Och soldaterna säger, jag kommer för att döda dig. Och Daniel säger, okej, vad är det som händer? Varför då? Och vakten förklarar att kungen hade en dröm. Han visste inte vad den var för något och ingen kunde berätta det för honom. Och därför inser han att ni är bara ett gäng lurendrejare, så nu ska ni dö. Okej, säger Daniel, men jag förstår. Men kan jag få prata lite med kungen i alla fall först? Och han fick tillåtelse att komma in för kungen. Och han sa till kungen någonting som vi kan läsa om i vers 17, eller förlåt, vers 15. Han frågade Arioch, kungens befälhavare, varför har kungen gett en så sträng befallning? Arioch talade om för Daniel hur det var, och Daniel gick in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen tydningen. Så han bad om lite tid, och han fick lite tid. Och jag vet inte vad du skulle gjort ifall du var i Daniels situation då. Jag vet vad jag skulle gjort i alla fall. Okej, ett, man skulle kunna springa för livet, eller hur? Men om inte det var en möjlighet, så skulle jag be. Fast kanske borde vi be innan vi springer för livet också. För Gud är mäktig nog att kunna lösa de olösliga situationerna som vi känner ibland att vi befinner oss i. Och Daniel gjorde just det, han kallade till bönemöte. Han kallade alla sina spåmän, eller förlåt, inte sina spåmän, han kallade sina vänner. Sina vänner och de som tillbad himmelens Gud. Och vi läser i vers 17. Sedan gick Daniel hem och förklarade saken för sina vänner Hanania, Misael och Azaria. Han uppmanade dem att be om nåd från himmelens Gud så att hemligheten skulle uppenbaras och Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten och Daniel prisade himmelens Gud. Daniel får bönesvar. Gud hörde hans bön. Och Daniel får samma syn, samma dröm som Nebukadnessar hade haft. Otroligt nog. Och han tackar Gud för det. Vet ni, ibland så brukar vi glömma det, är det inte så? Vi ber och sen så får vi ett bönesvar och sen så fortsätter vi som om ingenting har hänt. Men om vi inte får bönesvar, då klagar vi, eller hur? Men om vi får det som vi tänker är bönesvar, då kanske vi ofta glömmer bort det. Men Daniel tackade Gud också för det som han hade sagt. Tror jag är en lärdom för oss. Därefter så träder Daniel fram inför kungen. Vi läser vad han säger i vers 26. Kungen sa till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar, kan du verkligen berätta drömmen för mig, vad jag såg och vad den betyder? Daniel svarade kungen, den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjade spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och synen du såg på din bädd. Daniel säger, han tar inte åt sig äran här. Han hade en otroligt tillfälle att göra det. Han skulle kunna säga, jajamän kung, alla de där andra personerna, de kan inte berätta, men jag kan. Men han gör inte det. Han säger, de här personerna kan inte göra det och jag kan inte heller, men det finns en Gud i himlen som gör det och han har uppenbarat det för mig. Och när vi läser också i vers 28 att den här drömmen handlar om framtiden, det som ska ske i kommande dagar. Mycket intressant. Vi läser om drömmen i vers 20, vers 31. Du och konung såg i din syn en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig och var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höften av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på tröskplatserna om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen. Och nu vill vi säga kungen vad den betyder. Vi ser här ingen antydan om tveksamhet i Daniels beskrivning. Han säger inte, ja, kanske var det här du såg. Jag ser en form av någonting som kanske kan representera det här. Nej, han säger, det här var vad du såg, kung. Det här, precis det exakt detaljer beskriver han. Och jag kan tänka mig att kungen här tappar hakan. Säkert kommer den här drömmen tillbaka till honom. Han inser, ja men just det var precis det där jag såg. Och nu ser han det här framför sig. Och nu har Daniel kungens uppmärksamhet. Kungen vill inte bara veta vad han hade drömt. Men han vill också veta vad den betydde. Och nu fortsätter Daniel att berätta vad den här drömmen betyder. Och det är betydelsen av drömmen som kommer att påverka oss också idag. Vet ni, hur ska vi veta vad den här drömmen betyder? Det finns många olika sätt man skulle kunna göra det på. För det första så skulle vi kunna tänka ut det här, eller hur? Skulle kunna fundera på den här statyn. Vad kan en staty betyda? Och sen så tänker vi riktigt ordentligt. Någon kanske tycker att, ja men titta här. Det här, vi har guld, silver, brons och järn och sånt där. Det här är ju råvaror. Det här är ju pengar det handlar om. Och sen så kommer en sten och krossar allt. Det här måste vara en stor börskrasch någonstans. Och det här är vad det representerar. Ja, inte säger någon. Det där var ju en listigt utav det, men det är inte alls vad det representerar. Guld och silver och brons och de här bitarna, det är ju OS-medaljer. Och det här betyder att det ska bli en stor skräll i nästa OS. Ja, nu har vi två olika tolkningar. Vilken utav de här är rätt? Den tredje kommer in med en annan som säger, nej, men det här representerar den farliga Ebola-viruset och hur en person kommer se ut efter att man har fått det. Okej, nu har vi tre tolkningar. Vitt skilda tolkningar. Vilken av de här tolkningarna är rätt? Ja, då kan man ju säga, ja, hur ska man kunna veta? Bibeln är så svårtolkad, man kan tolka den hur som helst, eller hur? Jag tror inte man kan göra det. Visst, man kan göra det, men jag tror inte att alla tolkningar är likvärdiga. Jag tror att det finns tolkningar som är korrekt och så finns det felaktiga tolkningar. Och hur ska vi kunna veta då? Hur ska man kunna skilja om en präst säger si, en annan präst säger så, en tredje säger något annat? Hur i all sin dag ska man ta reda på vem som har rätt? Det enda sättet som vi kan veta vad som är rätt är om vi låter Bibeln tolka sig själv. Jag ska snart ha en serie i Malmö om reformationen. Och en av deras slagord var skriften alena, eller hur? Och vad den betyder egentligen, det är inte så många som förstår det, men det, vad det slagordet betyder är att skrift ska med skrift tolkas. Att du ska inte låta någon annan människa hitta på en tolkning åt dig, utan du måste kunna se, är det här vad skriften faktiskt säger att det här betyder? För om vi låter skriften tolka sig själv, då kommer vi se att alla dessa andra olika tolkningar håller inte, utan det finns en tydlig tolkning om vad Bibeln faktiskt säger. Och om vi tar det här som ett exempel, nu tog jag tre stycken olika tolkningar här. Hur ska vi veta vilken som är rätt? Jo, vi läser vidare helt enkelt. Låt oss titta. Daniel 2, vers 37-40. Du, o konung, är kungarnas kung. Himmelens Gud har gett dig rike, styrka, makt och ära. I din hand har han gett människorna markens djur och himmelens fåglar var de än bor. Och han har satt dig till att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra. Okej, så vi hade fel om börskraschen, eller hur? Vi hade fel om OS-skrällen och Ebola-viruset. Jag kan med säkerhet säga att de tolkningarna stämmer inte. Visst, de kan låta hur fina som helst. De kan låta hur bra som helst. Men om de inte stämmer överens med Bibeln så är de ingenting värda. Eller hur? Så vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Och då förstår vi att de här metallerna representerar vad då för något? De representerar riken. Eller hur? Olika riken som ska uppstå på jorden. Och vems rike börjar det då med? Ja, vi läste klart och tydligt vad som stod. Egentligen behövde ni inte mig som berättar det här för er. För det står ju rakt upp och ner i Bibeln. Eller hur? Det står där att du och konung är det gyllene huvudet. Så Nebukadnessars rike är det första riket. Och sedan så kommer ett silverrike, sen kommer ett bronsrike, ett järnrike och sen de här fötterna. Du och konung är det gyllene huvudet, står det. Klart och tydligt. Babylon var ett stort och mäktigt rike från 605 till 339. Det här är inte exakt, det kanske ser litet ut här. Men kom ihåg att det här är i princip hela den då kända världen. Det är där som allting hände. De regerade över hela den meningsfulla delen utav den aktuella världen vid det här laget. Babylon var ett mycket mäktigt rike. Och om man åker till Pergamonmuseet i Berlin så kan man se den här Ishtarporten. Där står min fru under den här Ishtarporten, så ni ser hur hög den är. Gjord av mosaik, eller den har mosaik tegel utanpå. Och där finns det massa olika bilder av olika slag. Så det här var ett arkeologiskt, kan man bekräfta att det fanns det här riket. Nebukadnessar den andra, man har hittat hans lercylinder. Och jag tror att till och med jag har en bild på den. Ja, den är härifrån brittiska museet i London. Där har vi Nebukadnessar den andres lercylinder. Han var en historisk person som levde under den här tiden. Så klart och tydligt så förstår vi att Babylon är det här första riket som ska uppstå. Men sen så säger Daniel att efter dig ska det uppstå ett annat rike. Babylon skulle inte finnas för evigt. I staden Babylon så på alla tegelstenar så hade man skrivet Babylon må det leva för evigt och sådana saker. Så de hoppades att det babyloniska riket skulle bestå för evigt. Det skulle vara ett rike som fortsatte att existera för all framtid. Men Daniel säger, han gör kungen besviken. Han säger, efter dig ska det uppstå ett annat rike. Jag kan misstänka att Nebukadnessar inte är så glad över det här. Men han förstår att det kommer att hända det. Babylon erövrades 539 utav en förening utav två stycken iranska stammar som heter Mederna och Perserna. Och de leddes utav Koresh den store. Och ni ser här det mediepersiska riket som kom härifrån då. Och de tog stora delar utav hela den då kända världen. De blev den nya supermakten. Och de släppte också judarna fria och att de fick återvända till sitt land. Efter den här fångenskapen i Babylon. Koresh den store, han erövrade Babylon genom att dämma upp floden Eufrat. Och sedan så marscherade han sina soldater under muren och så föll Babylon just när babylonierna hade en stor fest. För de var så säkra på att ingen kunde inta deras stad. Att de hade en stor fyllefest. Och den natten så blev de besegrade. Ni kan läsa om det i Daniel kapitel 5. Så det medie-persiska riket varade från 539 fram till 331 före Kristus. Men Daniel fortsätter och säger att därefter ska ett tredje rike av koppar komma. Och det ska regera över hela jorden. Vilket rike besegrade Persien? Ja, från historien så vet vi vilket rike det var. Alexander den stora har ni kanske hört talas om. Och det grekiska väldet. 331 så vann han sitt första slag. Han hade börjat som 20-åring från Makedonien. Och han tog över han gick här ner till Egypten. Och sedan så fortsatte han långt bort. Och ni ser här är det grekiska riket då. Så fortsatte han ända upp hit till Afghanistan. Han kom bort till Indien med sin armé. Han vann varenda slag i princip. Och när han kom till Indien så trodde han att han skulle ramla av jorden. För att de tänkte att jorden var inte speciellt stor. Och de tänkte att den var platt också. Så de var lite osäkra på det här. Men så såg de att det fanns mycket mer land här runt omkring. Och så insåg de att det fanns en massa andra riken där. Så de vände om. Och det finns ett monument där i Indien fortfarande. Där det står: här vände Alexander den store. Så han marscherade tillbaka. Och 2 år senare, efter att han hade erövrat hela världen, så dog han. Så han vann hela världen. Men hur mycket glädje fick han utav det? Inte speciellt mycket. Men fascinerande nog så var alla hans soldater klädda i brons. Homeros skriver i Iliaden: längs muren där de bronsbeklädda grekerna stod. Så han talar om de bronsbeklädda grekerna. Och härifrån Brittiska museet så tog jag den här bilden på den rustning som de hade. Och ni ser att den är grön. Och det är just för att det finns koppar eller brons i det här. Koppar och brons är, eller brons är en legering utav koppar och tenn. Så det är samma ord egentligen i grundtexten. Så här såg de grekiska soldaterna ut. De kallades för hopliter. Och de var helt och hållet klädda i koppar. Fascinerande nog. Långt före det hände så hade Bibeln förutsagt att det skulle ske. En intressant detalj som Flavius Josephus skriver. Han pratar om Alexanders intåg i Jerusalem 332 efter Kristus. När han, Alexander, kom fram till templet offrade han till Gud enligt översteprästernas anvisningar och behandlade både översteprästen och prästerna med stor välvilja. När prästerna sedan visade honom Daniels bok, i vilken det står att grekerna ska förgöra det persiska riket, förstod Alexander att han var just den person som synen syftade på. Intressant, va? Så de fick faktiskt ett bibelstudie här utav prästerna ifrån Daniels boken, vilket också visar att Daniels boken existerade 300 före Kristus. Och där står det, och jag kan tänka mig att Alexander blev ganska imponerad utav det här, att det stod om hans rike som skulle besegra perserna. Så, än så länge har Bibeln haft rätt. Sedan så skulle ett fjärde rike komma som skulle vara starkt som järn. För järnet krossar och slår sönder allt. Det grekiska riket varade från 331 före Kristus fram till omkring 168 före Kristus. Och då kom det en annan supermakt och tog över hela den då kända världen. Är det någon som vet vilken? Edward Gibbon skriver att republikens styrkor, ibland besegrade i slag, alltid segrande i krig, avancerade med snabba steg. Och bilderna av guld eller silver eller brons som representerade nationerna och deras kungar blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin. Edward Gibbon var inte alls, han är kanske den mest kända historikern i engelsk litteratur. Men han var inte alls någon någon som stödde Bibeln egentligen. Eller någon troende i den bemärkelsen. Men varför tror ni han får den här bilden ifrån? Bilden av guld, silver eller brons bröts ner av den romerska järnmonarkin. Det är från Daniel kapitel 2. Han hämtar den här bilden. Så han identifierar det här fjärde järnriket också med Rom. Det romerska riket. Otroligt fascinerande. Men romerska riket var enormt stort. Det sträckte sig faktiskt ända uppifrån Skottland. Ända ner hit till Arabiska halvön. Och hela Medelhavet hade de lagt under sig. Man kallar det för Pax Romana, alltså den romerska friden under Augustus tid. Där de hade i princip besegrat alla sina fiender. De hade inga fiender längre ungefär. Nu, det var inte riktigt helt sant. Men det var ett enormt stort och mäktigt rike. Och det var då som Jesus också kom till jorden. Under romarnas tid. Jag har hört om Julius Caesar, kejsar Augustus. Så här såg deras rustningar ut. Och gissa vilken metall de var gjorda av. De var gjorda av järn. Det var deras typiska utrustning. Så otroligt intressant att du har de här metallerna som faktiskt så bokstavligt representerar de här nationerna. 168 till 476 efter Kristus, och de regerade otroligt länge. Hippolytus utav Rom, de tidiga kyrkofäderna, de insåg det här också. De sa: jubla välsignade Daniel, du har inte haft fel. Allt detta har inträffat. Järnet regerar redan. Redan krossar och slår det sönder allt, sa han. Så de förstod att det här handlade om den romerska järnmonarkin. Fram till 400, alltså det här är alltså över 1000 år utav politisk historia som var förutsagt. Därefter så läser vi i Daniel 2, vers 41, att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Så vad representerar de här fötterna? Ja, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men vilket rike besegrade då Rom? Vilket är det stora mäktiga riket som kom efter Rom? Vilket är nästa supermakt? Ja, sanningen är den att det var ingen nästa supermakt efter Rom. Om ni minns vad jag läste i början där, att EU, de försöker egentligen ena Europa, man har försökt ena Europa, och det här stammar från en längtan som kommer från Romarriket, ända tillbaka från Romarriket. Man vill försöka återskapa ett nytt enat Europa. Men man har inte lyckats. Men vad var det för ett rike? Jo, det ska vara ett splittrat rike, står det här. Vad hände då med Rom? Jo, Rom delades upp, intressant nog, i 10 stycken olika delar. 10 stycken olika delar. Det är intressant om man tänker på antalet tår på den här statyn. Och här är de olika delarna. Det var så att det var barbariska stammar som kom in, och de tog varsin del utav det romerska riket. Och nu försäkta mig här. Sedan så bildade de här nationerna det som vi kallar för de europeiska staterna. Så en av de här var frankerna. Vilken stat tror ni, eller vilken nation tror ni de bildade? Inte så svårt att lista ut. Frankrike. Sen har du anglosaxarna här uppe. Ja, det är kanske inte så svårt att lista ut heller. Anglo kommer från England. Eller England kommer från Anglo, rättare sagt. Anglosaxarna, Storbritannien. Du har alemanerna som är Tyskland. Är det någon som kan spanska här? Nej. Något annat franska? Om man tittar på något av de latinska språken så ser man att ordet för Tyskland är alemanni fortfarande. Så det kommer därifrån. Alemanerna, tyskarna, västgoterna tog Spanien, sveberna Portugal, burgunderna Schweiz, langobarderna tog Italien så småningom, och de här tre andra blev utplånade. Vi ska titta på det en annan gång. Men om vi tittar på den här uppdelningen så ser vi att här har vi ett splittrat rike. Mycket riktigt så som profetian sa att det skulle ske. Vi skulle kunna kalla det för dagens Europa. 476 efter Kristus så föll Rom, och därefter så har det förblivit delat ända fram till våra dagar. Det står i Daniel 2:43: människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Jag kan läsa hela avsnittet här ifrån vers 42. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Om du tar järn och lera och börjar baka ihop det, börjar koka det eller vad du än vill göra, kan du få en enda enhet utav det? Man kan inte få det. Du kan inte få det till en enda förening. Precis lika lite som järn och lera kan förenas, så ska Europa inte kunna enas. Man har försökt genom giftermål. I slutet på 1800-talet så kallades drottning Victoria utav Storbritannien för Europas mormor. För hon var släkt med i princip varenda kungahus i hela Europa. Och första världskriget har faktiskt kallats för en stor släktfejd. Men det ledde inte till enhet, för det ledde till första världskriget. Man försökte ena sig genom blodsband, men för man tänkte att blod är tjockare än vatten. Men det ledde inte heller till något bestående. Och när Frans Hassel berättade allt det här för sin officer, så avslutar de med att säga: därför, herr officer, så tror jag inte att Hitler kommer att kunna vinna det här kriget. Han kommer inte att kunna skapa det tredje riket. Eller det tusenåriga riket som han hade lovat alla. Officeren såg väldigt betänksam ut. Och han frågade: kan jag få låna den där bibeln? Och Hassel lånade ut den. Och han sa: jag vill se dig här på kontoret imorgon klockan 9. Och du kan gå nu, sa han. Och Frans Hassel lämnade byggnaden. Och klockan 9 på morgonen så kom han in dit igen till officeren. Men då såg han att det stod flera andra högt rankade officerer runt omkring honom också. Och han tänkte: åh nej, det här var en fälla. Nu kommer de att sätta dit mig. Och Frans Hassel stod inför officeren. Men officeren tog av sig mössan. Och sa åt alla de andra officerarna att göra precis samma sak. Och därefter så sa officeren till Frans: kan du, herr Hassel, jag vill att du berättar precis samma sak för mig nu som du sa till mig igår kväll. Här får du din bibel tillbaka. Och Frans Hassel visste inte vad han riktigt skulle göra, men eftersom de hade tagit av sig mössan så tänkte han att det kanske finns det lite hopp. Så han började att berätta precis samma sak igen. Han gick igenom allt det här. Och varje gång han nämnde ett årtal så tittade officeren på några av de andra officerarna. Och de gav honom en nick eller någonting. Man såg att det var någon form av kommunikation däremellan. Och så fortsatte det ända tills bibelstudiet var klart. Och när det var färdigt så tackade officeren så mycket. Han sa: ja, tack så mycket för det här. Du kan få tillbaka din bibel och varsågod och du kan gå, sa han. Och när Frans var på väg ut så sa officeren: förresten, innan du går, låt mig introducera dig till mina kollegor här. Den här officeren, han var historieprofessor innan kriget bröt ut. Och den här personen också. Och de har just bekräftat alla de årtal som du har nämnt för mig. Så tack så mycket. Jag gick därifrån. Och i slutet, mot slutet utav kriget så behövde de fly tillbaka. Och nu var det så att det var en väldigt lång väg tillbaka. Men officeren som hade lyssnat på det här bibelstudiet, han visste att det här var sant. Och han hade börjat spara extra proviant för reträtten. För han visste att det skulle komma en reträtt. Och de klarade sig hela vägen tillbaka till Tyskland. Tack vare att han hade fått det här bibelstudiet. Så vet ni, den här profetian ger hopp. Den gav hopp till honom. Och jag tror att den ger hopp för oss också. Idag så lever vi i ett splittrat EU. Intressant nog, jag vill lyfta fram den här artikeln från Folkbladet. Utan att veta det så använder de profetians ord här. De säger att EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter. Det är precis vad profetian säger att det är. Över 2600 år av politisk historia var förutsagd i några få verser som vi nyss har läst. Och allt har slagit in. Till punkt och pricka. Det sista riket. Säger Daniel, i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig evigt ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Det här riket är Guds rike. Och vi vet att det sker från andra delar av Bibeln när Jesus kommer tillbaka. Det här är det hoppet som vi kan ha. Det finns ett rike som består för evigt. Det finns ett rike som vi kan vara medborgare i redan nu. Som aldrig någonsin ska förstöras. Och det är hoppfullt för mig. Jag behöver inte oroa mig för vad kommer hända med det här landet. Eller vad kommer hända med Europa som en enhet. Faktum är att det är hopplöst. Det finns inget hopp där. Om du förtröstar dig på politiker och nationer, militärmakt, så kan du glömma det. Det finns inget hopp där. Det finns ingen trygghet där. Men det finns i Guds ord. Och det finns i det rike som ska komma. Som kommer att bestå. Och det är det som jag önskar att vara en del av. Det här riket önskar jag att få vara medborgare i. Jesus berättar framtiden för oss. För att vi ska tro. För att vi ska kunna ha en fast övertygelse. Om att det som faktiskt står i den här boken är tillförlitligt. Och det som står i den här boken kan vara ett ankare för vår själ. När oroligheter är runt omkring oss så vet vi att det finns en som har framtiden i sin hand. Det finns en som har kontroll på situationen. Han har kontroll på även den politiska situationen som vi tycker kanske är helt ur kontroll. Men han har kontroll. Frågan är, har han kontroll över ditt liv? Har han kontroll över mitt liv? Han kommer inte tvinga sig att ha den här kontrollen. Men om vi överlåter den till honom så vill han gärna leda vårt liv. Och han har en mycket bättre och hoppfullare plan än vad någon utav oss har för oss själva. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, säger Petrus. Och ni gör rätt till att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det profetiska ordet är som ett ljus för oss. Som hjälper oss att se vägen framåt. Ända tills dess att vi finner morgonstjärnan. Och morgonstjärnan är Jesus Kristus själv. Det är syftet med profetierna. Profetierna har ett moraliskt syfte. Den hjälper oss att förtrösta på Gud. Den hjälper oss att förstå vilken tid vi lever i. Och hur vi ska kunna förbereda oss för ändens tid. I Lukas så står det att människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Men när detta börjar ske, säger Jesus, så räta på er. Lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vi har ingenting att frukta för Guds rike. För det som kommer hända. Om vi har lagt vårt liv i Jesu händer, så har vi ingenting att vara rädd för. Och det är min önskan, att varje person här inne ska ta det till hjärtat. Att du ska lägga ditt liv i Guds hand. För det är det säkraste stället du kan lägga det på. I nästa möte så ska vi titta på det saliga hoppet om Jesu återkomst. Vi ska studera Matteus kapitel 24 och tidens tecken. Så missa inte det. ta med en vän eller en ovän, så hoppas jag att vi ses nästa gång. Men låt oss ha en bön som avslutning. Himmelske Fader, jag ber att varje person här inne ska kunna känna din andes röst till dem. Och jag ber att vi ska våga lägga våra liv i dina händer. Herre, du som har kontroll över världshistorien. Vi kan lita på dig. Och det är min bön att varje person här inne ska göra det. Vi ber i Jesu namn. Amen.